Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej och välkomna till Keeping Up med Jenny och
Malin.
Vi är Super Bowl i söndags. Det är ju en sån enorm högtid i USA, måste man ju säga. Det är ju, hela USA står ju still. Jag tror att det till och med slår jul och Thanksgiving och sådär. Det här är någonting alla samlas kring. Kanske inte bara för att titta på fotbollen, men också för att äta. Man äter ju enorma mängder. Det här är den dagen som amerikanerna äter mest.
Jag läste det. Det är det mest kaloriintag på hela året. Det är helt sjukt. Men för mig är det ju nytt. Det här är vår första Super Bowl, nästan.
Eller nej, jag hade ni har faktiskt firat, är det man säger? Tittat en gång hemma hos mig för många år sedan också, när ni bodde där.
Men
jag tror så här, det här tycker jag ju är ganska härligt på något sätt. Amerikanerna är ju väldigt, all sport kretsar ju väldigt mycket kring mat. Eller mat har en stor del av all sport. Mm. Går man och tittar på alltså en basketmatch eller en baseballmatch, då sitter man liksom med sina footlong korvar och öl och liksom har trevligt och man äter och dricker. Det är liksom inte så fokus på sporten egentligen.
Nej, men så är det ju med allt här, tycker jag. Mm. Det är alltid fokus på maten. Mm. Alltså, det spelar ingen roll om du går på en teater eller om du går på sport. Framförallt sport, såklart.
Ja, men det är härligt. Jag gillar det. Mm. Den som fokade mest av allt antagligen på maten inför showen var kanske J-Lo.
Alltså hon kan inte ha ätit mycket chicken ribs innan den här matchen.
Nej, men alltså jäklar. Jag vet att hon bjöd ju på en, alltså en fantastisk show med ett starkt politiskt budskap. Hon var ju väldigt kritisk mot Trump.
Ja, hennes dotter kom väl in i en bur där i mitten numret. Mm. Hennes dotter Emma, som är jätteduktig på att sjunga. Gud vad grym hon var. Mm.
Som är 11 år gammal bara.
Ja, 11 år, det är ändå modigt. Det är 100 miljoner tittare, förstår du, den öppningen. Ja, men vad gjorde de? De skulle symbolisera då Trumps och administrationens behandling av barnen vid gränsen till Mexiko. Så att det var väl en liten peak där. En ganska stor sådan.
Men det som varit största fokus är hur snygg och ung J-Lo ser ut.
Mm. Ja, men det här är ju en fortsättning av hennes strippkarriär i filmen, tänker jag.
Ja, men alltså, jag känner att jag är så trött på J-Lo nu. Just bara för att man...
Det har varit
att
lite
det bara
overload.
Är fokus på att hon ser ung ut. Känns, det fan vad omodernt det känns. Kan vi inte fokusera på liksom hur duktig hon är? Just på det här liksom politiska budskapet att hon står upp för något eller sådär. Jag vet
inte. Nej, men det känns hon är helt fantastisk. Hon är ju den enda som typ har vunnit, nu vet jag inte, men alla priser, både så här sång, haft toppat alla album samtidigt som hon ligger etta på biotoppen, både som skådis, sångerska, danserska, allting. Ja. Så känns det ändå som att, ja, gud, J-Lo's hot body, det är ju ändå fokus.
Ja, men hon är ju säkert väldigt, alltså, good for her, fy fan, vad fantastisk, hon ser ju fantastisk ut.
Snygg.
Det är otroligt, men jag tänker att hon själv skulle ändå känna, ja, I know, men jag gjorde också det här. För övrigt så blev jag ju då lite besatt på något sätt och tittade på, följde att på Instagram och plötsligt fann jag mig själv någonstans långt ner i A-Rods Instagramflöde. Så märkligt. A-Rod var ju då den stora baseballstjärnan i USA. Han är väl en av de bäst betalda genom tiderna och sådär. Och han och J-Lo har ju varit tillsammans i, inte så länge, det kanske är 2 år eller någonting.
Mm, det har vi inte missat, Jenny.
Det har ingen missat. Och då tänkte jag verkligen på, alltså han ser verkligen rik ut. Jag vet inte vad det är. Han har gjort alla tänderna, han har fått de här Steve Wynn-tänderna som det ser liksom ut
men
som
han ser
nästan bara en tand.
Men han ser polerad ut. Va? Ja. Han ser polerad ut på något sätt.
Och så förstår man nästan att han har nog gjort en del i ansiktet, lite alla möjliga ingrepp.
Han har gjort fina ingrepp, dyra ingrepp som J-Lo har tipsat om.
Ja, och det var ju väldigt gulligt då att han blev så otroligt lycklig där efter hennes uppträdande på Super Bowl. För då filmar han sig själv när han bara, liksom, han bara springer runt och bara skriker i folkhavet. You did it! Du vet, alltså helt fantastiskt.
Men det här tycker jag är så fint.
Men samtidigt då, de är så extremt kända båda två. De är så extremt rika båda två. De kan köpa vad de vill, de kan göra vad de vill. Jag tänker att de måste vara så deppiga.
Jo, men samtidigt måste jag säga att det är roligt att följa A-Rod på Instagram. För han är ju alltså Jennifer Lopez största fan.
Ja, det är han verkligen.
Alltså jag har aldrig träffat ett större fan. Han bara, alltså, you're amazing. Alltså han är helt hög på henne. Oh, you did it again. Alltså jag har aldrig sett en mer vibrerande man som står bredvid. Det är ändå fint. Det måste vi ge dem. Men det är också kul för han tar jättemycket selfies typ med henne. Ja. Alltså han vill typ göra massa så behind scenes med henne.
Han har också något konstigt take på sin Instagram där det hela tiden är call me.
Vadå? Att...
Han bara, idag så har vi en liten frågestund. Det är jag och så är det J-Lo. Och så filmar han henne och ser att hon typ så här ser sur ut i bakgrunden. We're sitting here. Och så bara, har ni några frågor till oss överhuvudtaget? Text me. Och sen så är det ett telefonnummer som kommer upp i rutan. Vad är det? Är det någon sponsrad deal? Eller vad är det? Vad handlar det om?
Men han är en megastar. Man tänker, han ska väl inte bry sig om några följare. Eller liksom så här, följ mig. Försöka få upp sitt... Alltså, man märker ju att han verkligen jobbar för innehåll. Det är otroligt. Mm. Ja. Ja, men de är roliga. Men, och Shakira då, vad har vi att säga om henne? Hon såg ju otroligt fräsch ut. Mm. Sen har jag aldrig gillat hennes låtar direkt sådär. Men det var ett lite latino-ägd show såklart.
Ja, det tyckte jag var härligt.
Nej,
jag
gillar, det var härligt.
Jag gillar ändå halftime show och hela Super Bowl. Och så var det då Demi Lovato som sjöng.
Men det missade jag, Jenny.
Jaha.
Så fiasko.
Hon sjöng ju nationalsången. Och den var ju, hon har ju en extrem röst verkligen. Den var fantastisk. Vi pratade ju om henne förra veckan där på tal om Grammy-galan också.
Mm. Vi spelade henne i slutet av förra podden för de som undrade. Det faktiskt, hon är ju fantastisk.
Ja. Och hon sjöng nationalsången otroligt bra. Det är ju alltid, det är ju en stor ära att få göra det. Det finns ju några då som är omtalade som har gjort det genom åren. En av de mest kända är ju Whitney Houston. Och det har man ju sen då fått reda på att det var ju inte live, utan det var hon bara lipsynka. Det var ju en besvikelse.
Men varför? Är det någon som kan sjunga live? Det är hon. Hon är ju fantastisk.
Ja, men exakt. Men jag vet inte om det var för mycket press. Hon liksom orkade
eller
inte
för mycket
sätt.
Droger just då.
Ja,
eller?
Vilket år var det? Tidigt. Det var länge sedan.
Aha, det var
Men hon gjorde ju det väldigt bra. Det som var intressant var ju en annan sak som snackades om då efteråt. Var ju att Jay-Z och Beyoncé var där. Och de ställdes inte upp under nationalsången, vilket man gör. Mm. Man står upp när man lyssnar på nationalsången här.
Snackis. Jo, men man fattar ju allt. Alltså, Grammy, Super Bowl, det här är det största. 100 miljoner amerikaner sitter hemma och ser. Det blir ju politiskt. Mm. Och det är ju politiskt, för det är så mycket pengar som står på spel. De största reklambolagen som går in. Mm. Så det fattar man ju också, liksom.
Ja. Och den här veckan så samarbetar vi med Kids Brand Store, kidsbrandstore.se. Denna shoppingdestination för stora barn, alltså tonåringar, storlek 140 och uppåt.
Mm. Underbart är det, tycker jag.
Ja, men det här är ju kanske den svåraste åldern att shoppa. Alltså det är ju inte barnkläder som gäller längre, utan det är ju ett steg upp. Alltså nu måste det finns preferenser. Så att säga.
Ja, och jag tycker också så här, det är det som du säger, det är inte barnkläder som gäller längre, men det är ju inte heller vuxenkläder som ska gälla. Så att därför är Kids Brand Store så himla bra, för de har ju verkligen riktat sig mot tonåringar och liksom äldre barn då, eller vad man ska säga. Och det är ju otroligt, och det är skitbra för förälder, som en förälder, att komma in där och botanisera runt och se vad kidsen gillar också.
Ja, och man får liksom tips och hur man ska liksom styla och vad man kan matcha med. Jag var faktiskt inne där då på tal om att botanisera och tittade runt och såg att det fanns hur mycket, alltså super, super snygga kläder. De har ju då märken som Polo Ralph Lauren, Gant, Björn Borg, Sail Racing. De har Rivals som jag såg hade en jättefin jacka för tjejer, det som en peacoat.
Du, den har jag varit inne och kollat på för Harriet också, för att senast idag så stod vi och i garderoben och kände bara, vad är det som gäller nu? Din dunjackan är ett minne blott, men det är ju inte t-shirt läge så att säga. Så att då måste man inhandla vårjackor och vårskor och allt annat möjligt som de kan tänkas behövas med här framåt.
Gå in på kidsbrandstore.se och kolla vad de har. Storlek 140 och uppåt alltså.
Men det känns så härligt här nu, LA. Förutom solen så är det ju också så att vardagen börjar lägga sig. Och det känns så jäkla skönt. Mm. Jag tänkte på det i morse att jag kunde köra till skolan. Mm. Hittade till 3 olika skolor. Ja, men det är utan GPS, utan att hålla på med det.
Ja.
Rattade in radion, visste exakt vad vi skulle lyssna på i bilen. Sen höll jag på att få bensinstopp. Hittade det närmsta...
alltid är det någonting.
Ja, alltid är det någonting. Hittade närmsta gas station, inga problem. Visste precis vad jag skulle svänga av. Passade på att köpa en dricka där.
Mm.
Sen åkte vidare med Belle till skolan. Lämnade av henne glatt på drop-off som hon nu älskar.
Mm.
Hade gjort en bra matlåda, sa hej då. Och sen tog jag snabbaste vägen till gymmet via Sunset. Och rullade ner rutorna och kände bara, nej men gud, nu är jag här. I got this. Och sen tränade jag, började känna lite folk i personalen där. Och sen åkte jag till ett ställe här som jag brukar sitta och jobba på. Där jag vet att de har grym uppkoppling. Jag visste precis vad jag skulle beställa. Och sen jag satte mig där med datorn och skulle börja jobba, kände jag bara, men nu är jag här. Nu är kaoset över.
Ja, nu har du landat.
Jäkla härligt.
Mm, vad skönt.
Mm. Inte vakna upp och googla som en galning vad man än ska varje morgon.
Nej.
Alltså, du har glömt det, men det, så har det varit nästan i ett år för oss. Först i New York och sen i Los Angeles.
Men så jag hade ju mycket smutare, tror jag, alltså flytt på ett sätt. För då var det ju bara jag och Filip. Vi hade ju inga barn med oss. Så att det var ju mycket mer att man lärde sig själv och man hade så mycket tid.
Yeah.
Kaoset att ha 3 barn med sig, så ska in på olika skolor och in i systemet. Det är ju mycket jobbigare naturligtvis.
Nej, men alltså Jenny, du vet ju när folk säger så här, det här var så tufft för oss, vi var på semester. Man bara, men ursäkta, hade ni barn med? Alltså, man kan ju inte ens, du vet. Sigges bror Fredrik har ju fått tvillingar och på ett sätt är det så skönt när folk man umgås med, familj eller vänner, får barn. För helt plötsligt förstår de ju.
Alltså, vad det handlar
hur man
om,
kan
verkligen
se ut efter ett plan, hur man liksom, alla saker man har sagt, för man vet ju att de var så här, men gud vad ni är trötta, man bara, men trötta, vi har ju inte sovit på 10 år. Nu är det ju de som har tvillingar och inte sovit.
Mm.
Ja, så det där flippar runt. Ja, men så det känns faktiskt härligt. Och vi har till och med hunnit med att gå ut. Vi var på Catch ihop med din kompis Rebecca Stella.
Rebecca Stella som bor här. Hon har ju haft en intressant annan. Vi har ju verkligen levt så här parallella liv alltid på samma platser. Det är ganska speciellt. Mm. Hon är ju så här, när man träffar henne så tänkte jag på det nu när vi åt middag. Att det är väldigt få människor som är så självklara som hon är.
Mm.
Hon tycker som hon tycker. Hon säger vad hon känner. Man vet vad man har henne. Hon är också så här lojal, ärlig och bjussig och rolig. Liksom. Hon är snäll. Jag tycker väldigt mycket om henne.
Ja, men jag minns ju henne från Stockholm. Precis då, när jag tror att det här måste ju varit 10 år sedan. När hon blev en av de första så här, nattklubbscheferna på Spybar. Ja. Och då minns jag, för då hade inte riktigt influencersboomen liksom kommit igång. För Instagram fanns ju inte ens. Så att hon var ju nästan den första som var någon slags ambassadör för typ klubbar ju. Och det där tyckte man bara, vad är det för något? Man förstod inte riktigt, men hon gjorde det jäkligt bra. Så jag minns att jag träffade henne någon gång och att hon är verkligen, ja men hon är cool. Alltså det, jag måste säga att det ordet jag känner för, hon är cool.
Ja, men hon var den första som liksom var så profilerad. För det var, jag kommer ihåg att de hade så ganska avancerade plåtningar.
Ja.
När det var, jag kommer inte ihåg, det var olika teman och de satt uppe lite överallt och de var ute i tidningarna. Och hon var verkligen en profil. Jag kommer ihåg att Per, en kompis till mig som jobbar med Stureplansgruppen, så att hon var en av de bästa på det hon gjorde. Hon drog in så sjukt mycket pengar. Hon visste hur man liksom drev en nattklubb och fixade bord och folk beställde.
Ja, ja, men hon kunde ju PR och också det här att... Ja, men det var ju först ut, alltså innan sociala medier, att verkligen knyta typ... Nu var inte det ett varumärke, men en klubb till en person. och uppade via en person. Så det där var jäkligt intressant. Men jag frågade henne, för hon är ju programledare nu för Paradise Hotel. Jag har inte sett det på många år, men jag vet att det var ju mitt guilty pleasure back in the days. Såg du det mycket när du var yngre?
Nej, jag har faktiskt inte sett
det. Har du missat det? Såg du Big Brother?
Ja, men det gjorde
jag. Med Gynning och...
Ja. Ja, absolut.
I den svängen vet jag att jag kollade på det.
Gynning och den där konstiga... Det var en speciell...
Han fransmannen.
Ja, du kommer också ihåg honom. Vad sjukt. Varför kommer jag ihåg honom?
Det är för att de hade sex i badrummet som alla kunde se. Nej, men han var ju obehaglig. Men hon var ju skärmig. Det var ju där man blev lite kär i Carolina Gynning. Och det var väl där hon typ... blev känd för svenska folket, eller hur var det?
Ja, absolut.
Innan liksom allting. Ja, men jag sa det till Rebecca, för att sen vet jag att Alex Schulman tog över bara en halv termin eller något sånt där, eller en säsong säger man. Paradise. Och då minns jag att Amanda ringde mig, men du ska inte med, Alex ska vara så här programledare för det här. Det är nice, vi kan liksom ha tre så här... 4 veckor i Mexiko, liksom. Ni kanske kan jobba därifrån. Och det gick inte att lösa, och vi hade barnen och det var svårt att få ledigt från jobbet. Vi bara, nej, men vi kan inte det. Klipp till, de kommer hem 4 veckor senare, helt vita. Alla gått ner 10 kilo och hade alla fått någon så här sjuk infektion och typ binnikemask. Nej, men det hade varit kaos på den inspelningen.
Nej, men gud.
Det här var typ 10 år sedan. Så nu frågar jag Rebecca, men hur är det? Jag är ju bara, de höll på att dö när de kom därifrån sist. Hon bara, nej, alltså det där var back in the days. Jag bor på jättehärligt hotell. Och, nej, men det vet. Ja, det var något helt annat. Men, ja.
Nej, men alltså, produktionen tänkte så här, Alex, han klarar av
han
det här.
Han får hanka. Förra vändan när vi bodde här, då var jag ju faktiskt gravid och väntade min dotter där. Mm. Och då tänkte jag, för det var vårt tredje barn, att nej, men jag vill inte dra barnvagn i Vasastan igen. Utan om vi har möjlighet ska vi åka till LA och försöka vara mammalediga där i 1 år. Så det var därför vi flyttade till LA förra vändan, liksom, när vi lärde känna varandra här också.
Och det var då vi bodde ju typ grannar då. Mm.
Mm. Och sen kom ju Bell. Men sen så kände ju vi att vi trivdes jättebra, men jag hade ju inget visum här.
Nej.
Och då var det lite så här, men hur ska vi göra nu? Hon blev 1 år och jag kände bara, nej, men jag kan. Och då får man ju inte jobba här, de är ju stenhårda, du åker ju ut liksom. Så, nej, men jag, typ några veckor innan Bell fyllde 1 år och vi var på väg och skulle tillbaka till Stockholm. Då kommer Sigge hem och bara, herregud, nu har det hänt. Jag bara, vad har hänt? Han bara, nej, men jag har fått värsta jobbjudandet nu. Så här, kan vi byta hus? Vi kan stanna här minst 2 år. Vi kommer få en helt annan ekonomisk situation. Jada, jada. Mm. Och då fick jag ju så här, blev jätteglad först. Men sen bara, nej, men, nej, för att nu är jag ju klar med mammaledigheten här. Då var jag ju såhär, men älskling, men du, nej, jag tror att vi måste hem till Sverige. Vi får spara och lägga LA på hyllan, så får vi se om vi tar upp det sen. Och då flyttade ju vi hem, och Sigge förstod ju det såklart liksom. Men samtidigt minns jag det där, Jenny, när vi landade från soliga LA, kommer till Stockholm, det här är typ januari när det är så gråast i Sverige. Mm. Februari, oj, det är det det är nu, förlåt. Förlåt. Kommer hem och bara ska sätta på bällen och overall. Hon försöker åla sig ur. Du vet, en 1-åring som precis kan stå. Man är jättesvettig. Ska lämna henne på någon förskola. Och försöka söka jobb. Och bara, men gud, jag kunde varit i så här Hilsen i LA. Och levt glamligt. Liksom.
Ja, men och sen hittade du jobb. Var det på Perfect Day då?
Ja, men jag började plugga statsvetenskap. För att Bellan var så liten, så jag ville ha en halvtid på förskolan. Mm. Och Sigge började ju podda då med Alex. Så det hade ju aldrig skett om vi inte hade flyttat hem. Vilket han såklart har varit glad över och varit så här roligt för dem.
Verkligen, vilken grej ändå.
Ja. Mm. Men då vet jag att Hanna Widell, alltså, då hade de precis där ju typ 7 år sedan startat Perfect Day Media. Och då ringde Hanna mig en eftermiddag och bara, Malin, snälla, kan inte du komma in och vara inslagsproducent? Vi ska följa massa kvinnor som är gravida och vi behöver någon som kan följa dem genom deras graviditet och göra bra innehåll. Mm. Och det här skulle då sändas, det var nytt och lite så här, det skulle vara första YouTube-serien som är hopkopplat med varumärken liksom.
Mm.
Vilket alla gör idag.
Det var det de började med innan. Alltså de var igång innan poddarna liksom hände, så att säga.
De var ju de är ju jäkligt coola där. De var ju liksom först med att göra liksom innehåll för YouTube och koppla upp varumärke och produkter med innehåll med profiler.
Som alla håller på med nu. Mm. Och det är liksom 10 år senare.
Ja, men Perfect Eats grund, det går ju, för sen slutar det ju då med att jag har jobbat där liksom, under över 5-6 år. Och det var där jag jobbade fram tills vi flyttade utomlands. Så att, och där har jag jobbat som innehållsproducent och producerat poddar och liveshower och tv-reklam och vanlig reklam och YouTube-reklam och tv-serier och miniserier och allt möjligt liksom. Yoga Girls, stora yogitur genom Sverige. Det har ju varit massa olika uppdrag liksom.
Mm.
Så att jag är ju väldigt glad att jag hamnade där, för att det var ju en väldigt spännande tid i Stockholm när just det här med sociala medier kom in. Man kunde liksom, det var ju ett nytt skifte inom mediebranschen. För innan var det ju bara tv-kanalerna som gjorde innehåll, och man fick gå den långa vägen och pitcha där, och sen skulle man få en produktionsbudget och någonting här. Men helt plötsligt med alla de här forumen som YouTube och egna kanaler och sociala medier, så gav det ju folk som Rebecca då, om hon hade funnits då, alltså en ny typ av frihet att kunna göra eget material snabbt och själva. Mm. Och det var ju Perfect Day väldigt snabba på bollen.
Men de, är ju, ja, exakt. Och de, men de har ju varit snabba på allting, och de har vågat testa så mycket. Man är ju verkligen imponerad av han och Amanda och hur de, alltså alla deras projekt som de ändå har gjort. Men samtidigt, det är ju väldigt, ni är ju väldigt tajta allihop. Alla är liksom i samma båt. Hur har det bara varit friktionsfritt, så att säga?
Ja, men, du vet ju själv, där du jobbar, alltså, om du är, alltså var man än jobbar är det ju aldrig helt friktionsfritt.
Nej.
Och sen är det ju, kan jag ju tycka så här, fördelen, alltså Amanda är en av mina bästa vänner, och självklart Alex också, men att, och Hanna, men att också känna att de var ju också mina chefer. Alltså, så ja, det är ju en ganska märklig situation.
Exakt.
Även om jag inte kände så, för jag är ju som med dig och mig.
Du kände alltså att du var chefen.
Verkligen. Jag bestämmer. Ge mig lön. Nej, men alltså, när jag startade där, det var ju bara 4 personer som jobbade där. Mm. Så att, sen blev det ju, när det var som mest, det var 50 personer. Så att det var ju fantastiskt att få vara med på den resan. Och de är ju otroligt drivna och känslomänniskor, och sen älskar jag ju det faktum att de är systrar, eftersom jag är så nära mina systrar, så för mig har jag alltid känts hemma där. Men sen ibland, det är klart att jag har känt så här, men fasen, jag vill driva mitt eget bolag, jag vill bestämma själv, jag vill bestämma över min tid. Det var ju någonting jag drömde om mot slutet, inte för att jag inte trivdes perfekt i, utan för att, ja, men så är det, man kommer ju till en punkt där man känner att man verkligen, om man har möjlighet, eller man, jag gjorde det, jag ville testa själv och liksom stå på egna ben. Men det där har varit min bästa medieskola. Jag är så tacksam för de här åren liksom. Men herregud, Jenny, det är klart att det har varit tjafs fram och tillbaka. Inte så mycket mellan oss, men jag vet ju att jag var jättenervös till exempel när jag sa upp mig därifrån.
Ja, men för det är det jag föreställer mig. Är man så nära så vill man, man, det är ju så ofta, känner jag i alla fall, att saker och ting som man verkligen är mån om och vill göra rätt, ändå blir det ju ofta fel på något sätt.
Sen hade väl jag hintat till dem att jag och Sigge, vi är sugna på att åka till USA och vi kollar upp den möjligheten. Det är ju inget konstigt överhuvudtaget. Men då hade jag i alla fall, vi har ju också landställe med varandra på Gotland. Och vi köpte faktiskt vårt Gotlandsställe, för vi blev så förälskade i Gotland. För vi varit hälsat på dem under flera år varje sommar. Så kände vi att när det kom upp ett billigt bra hus som vi budade på då helt plötsligt för 5 år sedan. Då kändes det väldigt naturligt att vara där. För då hade vi lärt känna Gotland sådär på norra Gotland. Så himla mysigt, jag älskar det. Och det har också blivit viktigt nu när man bor här i LA. Det vet ju du som har skaffat.
Vad hände när du
det var det, då tackar vi för det. Det var det som hände. Det som hände var att jag skulle säga upp mig. Vi var på Gotland, sitter på Stenungsbageriet med Anna Amanda och pratar och ska prata hösten, vi ska egentligen gå igenom hösten. Och då ska jag då precis säga så här, men nu är det så här att vi har fått visum och vi kommer faktiskt att flytta till USA här inom kort. Ja. Just då när jag säger det här, dricker kaffe och ska typ berätta det här för dem. Då finns en grusväg utanför bageriet. Och han är mandan pappa som heter Bengen. Och han bor ju också där, för de bor hela deras familj på den här lilla vackra grusvägen på somrarna på Gotland. Och då körde han förbi med sin motorcykel. Mm. Och han skulle inte köra långt. Men vi hör att det brummar liksom som fan och det låter. Och sen hör vi bara folk, hjälp, skriker. Då har han liksom, det varit så halt på gruset på grusvägen så han har liksom ramlar framför våra ögon i samma sekund när jag säger så här, ja, men nu är det så att jag kommer flytta.
Då sätter du kaffet i halsen.
Ja, och då bara ställer sig han upp och bara, pappa! Alltså du vet, och vi springer dit. Nej, men det var så läskigt, Jenny. Han springer dit och han har ingen hjälm på sig, för han skulle bara köra kort. Och han blöder och han ligger still och vi visste liksom inte. Alex kommer springande och de ringer ambulansen. Och ja, men du vet, så mycket folk och alla ska hjälpa till och alla ska kunna. Ja, du vet. Mm. Så det var verkligen, verkligen obehagligt och skakigt. Och vi stod där länge och så kom ambulansen. Jag tror att han fick sy i pannan, men det såg läskigare ut än vad det var. Så att det blev bra, men han kunde ju verkligen få en riktig skallskada liksom.
Mm.
Men jag var kvar där och liksom såg att Bengen var okej. Alltså jag känner ju Bengen, gillar och älskar honom också, alltså. Du vet. Mm. Så att jag var så här, okej, nu åker jag hemåt. Efter ett tag, efter en timme, jag var jätteskärrad, kommer hem. Och då var Sigge så här, men gud, vad sa de, hur gick det?
Mm.
Och jag bara, nej men gud, alltså typ Bengen åkte omkull på hojen samma sekund jag skulle berätta det här. Och han blödde och, nej men gud, jag vet inte vad som hände, Sigge. Sen textade jag med Hanna eller Amanda, minns inte, lite senare, bara, men är allt bra? Och de bara, men allt är bra, så här. Han, ja men det gick bra, men gud vad scary liksom.
Mm.
Och då var...
Och då flikar du in det på text.
Jenny, sluta. Ja, men, du vet ju själv, man bara, nej men nu har jag bestämt mig för att göra det här. Nu måste jag göra det här, jag måste genomföra det här jag påbörjat.
Ja.
Och då skulle jag ju såklart efter att ha väntat någon dag. Men jag var ju uppe i min värld och min flytt. Ja men du vet, så funkar man ju.
Ja, du var stressad, du kände dig pressad över det här. Mm.
Ja. Och så var jag ju så här, men det gick ju bra med honom, det är lugnt liksom. Men det är klart att för dem, det är deras pappa, det är klart att det är sjukt känsligt och läskigt och vad kunde ha hänt och du vet.
Ja, de hade ju någon sorts efterchock hemma.
Ja, de var inte på jobbmode som jag var.
Nej.
Men då skriver jag i alla fall ett långt fint mejl och säger att jag har funderat på det här länge och jag kommer vilja gå vidare nu och ni har gett mig så mycket och vi kommer ju alltid vara vänner och bla 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 bla. Men det här landade ju inte jätteväl, för att det var ju ingen bra... Det här var ju inte timing, Jenny.
Det var ingen timing,
Malin. Det var ingen timing.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Jag tror att det var ja, det var väl 2 veckor sedan som du och jag pratade lite om att mina svärföräldrar ska komma och hälsa på i Sverige i sommar. Och högst upp på Chucks lista så står det att de ska besöka Vasamuseet i Stockholm. Mm.
Det är roligt med tanke på veckans samarbete vi har med Vasamuseet. Jag kommer säga att de kommer ju inte bli besvikna. Vi åkte väldigt mycket till Djurgården som familj och besökte, jag vet inte hur många gånger vi var där, och det är ett otroligt fint museum.
Ja, och nu på lördag den 8:e, då har de en utställning som startar som heter Vasa på nära håll.
Det vill man se.
Som berättar vad du som besökare ser från de 2 översta planen när du tittar ner på fartyget. Alltså alla skulpturer, alla symboler. Alltså, och de visar hur skeppet faktiskt seglades.
Vi har ju också faktiskt en tävling som man kan vara med. Mm. Och då kan man vinna en, det här låter ju härligt, en specialvisning. Och typ ha en dejt på Vasamuseet, eller hur?
Mm, exakt. Lite kulturell Alla hjärtans dag. Mm. Det känns väl fint.
Den här skulle ju din svärfar vilja vinna. Så. Förstår du? Special, tänk om du fixar en specialvisning på Vasamuseet. Alltså.
Ja, han flyger in direkt. Gå in på vasamuseet.se och läs mer om den här tävlingen.
Tänk då att få en valentinbild på skeppet Vasa, 300 år gammalt, med din dejt. Det är något att lägga ut på Instagram.
Missa inte Vasa på nära håll, den här utställningen också som är just nu.
Vasamuseet.se. Lycka till!
Well, there's a big increase in spending this year. I don't know if it's the economy, if it's that people are getting these $1,000 bonuses, but we're looking at a big increase year over year.
Yes, $20 billion this year on Valentine's Day, nearly $20 billion. That's up from just about $18 billion last year. The bulk of the spending on jewelry, a lot of people get engaged over Valentine's Day, and that's followed by dinner out, you know, cards, candy, things of that nature. But yes, a very big day for spending, and there's a lot of reasons why. I think just generally it's confidence, and when you're confident, you spend.
Det är ju Alla hjärtans dag den 14.
Ja. De avlöser ju bara varandra här högtiden.
Ja, det är mycket grejer. Alla hjärtans dag är också en ganska stor grej i USA. Alltså amerikanerna lägger alltså helt fruktansvärt mycket pengar på den här dagen. Jag tror att snittet på vad folk lägger är så här $50-60 i presenter. Ja, det är något helt otroligt. Det är massa, massa miljarder som spenderas. Och jag vet, i barnens skola så är det också en stor grej. De målar kort och de håller på att prata om Valentine's och sådär. Det är en grej.
Mm. Firar du det? Gillar ni att fira det? Firar du och Sebda?
Nej, jag ger ju barnen någonting lite. Liksom, men inte annars. Men faktum är att svenskarna, de beräknas också lägga 250 miljarder kronor på presenter just för Alla hjärtans dag. Det är ju mycket pengar. Det är mer än fars dag till och med, som tydligen är en det är ingen som bryr sig riktigt om fars dag. Nej. Men det är mindre än mors dag.
Mindre?
Ja, det är mindre än mors dag. Vi lägger mer pengar på mors dag.
Det blir jag glad för ändå, att det är mindre. Men vad säger det egentligen? Men får jag fråga, vad tror du, vilka är det som vilken ålder är Valentine störst i? Jag tänker att det är så här mellan 15 och 25. Eller?
Nej, det är hela vägen tror jag.
Jag tror
det. Det är allihop, alla vuxna, och man ska komma ihåg varandra, och du vet, man ger till barn och barnbarn och fram och tillbaka. Och det är mycket. Folk åker iväg och reser också. Det är middagar. Restaurangerna har ju liksom varit fulla i veckor inför. Och så läste jag någonstans på CNN tror jag. De skrev om ett hotell som heter Zed Hotel.
Zed
i British
Hotel.
Columbia. Zed, ja precis. Zed Hotel. De erbjuder Baby Maker Promo. Så om det är så att man är där och lyckas bli gravid under vistelsen på Alla hjärtans dag, då får man tillbaka pengarna i retrospekt. De uppmanar att man alltså ska åka dit och liksom ligga.
Men hur ska man bevisa det?
Sjukt äckligt också.
Det är jättemärkligt.
Nej, men då ska man föda på en speciell dag, och så måste man då räkna att det var då barnet blev till, och så får man en natt.
Ja, är det därför ni ska dit? För ni vill ju ha en trea.
Vi ska inte dit. Ja, men herregud, vi ska absolut inte dit.
Nej, förlåt.
Förstår du? Alltså, man vill ju aldrig bo på det hotellet.
Det
här är ju så här, vi förstår att folk ligger på hotell, men vi vill inte tänka, vi vill ju låtsas som att det inte är så.
Men vad du skriver här på hemsidan, det är så komiskt, förlåt.
Ja, visst är det. Men en annan sak amerikanerna lägger mycket pengar på är rosor. Alltså, de lägger så otroligt mycket på snittblommor. Tydligen så räknar de med att snittblomsmarknaden kommer att nå 16 miljarder dollar, alltså 160 miljarder kronor 2023. För det går bara uppåt, uppåt, uppåt. Och då har de ju kommit med en ny idé då, som de tänker bara specifikt då, till alla hjärtans dag. Att det här, när man kanske wastar blommor mer än någonsin. För enligt någon sorts uträkning så går det 100 miljoner rosor just på Alla hjärtans dag i USA. Och det, för att producera dem, så går det 9000 metric tons av koldioxid åt för att göra de här rosorna. Alltså det är inte miljövänligt. Så nu är det något nytt företag som har kommit på en ny idé. Och det här, och nu tänkte jag lite på dig, typ är roligt. Det är alltid roligt att läsa just om Valentine's Day, Alla hjärtans dag och vad folk håller på med. Och olika trender och vad folk, alltså galenskapen som pågår. Och då tänkte jag på dig här. Det finns ett nytt företag som heter Repeat Roses.
Va?
Mm. Repeat Roses går ut på att de åker runt och hämtar upp använda blommor.
Men vadå? Vadå, du får ju blommorna, då vill du ju ha dem av din man.
Nej, men...
Då kan du inte någon knacka på dörren och hämta upp dem.
Ja, alltså just Repeat Roses då går ut på att man har events, alltså man har ett bröllop eller en begravning till och med. eller någon middag eller någon restaurang eller vad det nu än är. Och istället för att slänga dem då när eventet är klart, middagen är undanplockad, då ringer man till Repeat Roses som kommer och hämtar upp rosorna och så säljer hon dem igen.
Nej men gud, alltså det här är fräckt för att vara en gammal roskung och jag kan mycket om rosor. Det här låter, är det där vi ska plocka miljöpoäng? Jag förstår att man ska återvinna saker. Men vadå, hur går det till? Man ringer upp då.
It's a logistics business and we're trying to make sure we are strategic where we play matchmaker. When the charities are finished with the flowers, Repeat Roses also picks them up and composts them. Alltså att hon, jag tror att även utöver då att man bara tar dem, så tar man dem från ett ställe till ett annat och sen så komposterar man dem. Så att det, alltså samma rosor går åt till fler evenemang och ställen. Så samma rosor kan då vara med på olika begravningar. Man kan bara liksom hyra in dem mer eller mindre.
Alltså,
en liten stund för begravningen. Eller när man gifter sig. Vadå, så har man fantastiska blommor. Men kanske till en tredjedel av priset. För man splittar ju dem med något annat bröllop som är någon annanstans. Som den här kommer och hämtar och kör vidare. Men då tänker jag på det här då. Alltså det är bra för miljön.
Ja,
det är liksom, det är bra för business. Ska vi inte, du skulle ju kunna göra Repeat Roses. Men bara att man har dem ett litet tag. Alltså på Valentine's Day. Att man hyr dem en timme eller två.
Det är en begravning precis efter kyrkan. De kanske sitter kvar och gråter. Då kommer det här företaget, pip, pip, drar ut alla rosorna i kyrkan. Nej. Sen kan jag ju brasklappa in att, vad heter det, rosor kan ju hålla. Men du måste ju snitta om dem och fixa upp dem. Och du måste, du vet, på med varmt vatten för att de ska leva igen. Det här känns ju, vad händer i bilen? Det här känns väldigt mäckigt och slabbigt.
Jag vet inte om du såg att jag åt ett mellanmål precis här.
Ja, det såg så gott ut.
Jag gjorde en chia-pudding med lite banan på toppen, lite sådana litchi och blåbär. Och sen så strösslade jag ett paket Oslo Skin Lab Anti-Wrinkle Collagen på.
Det var det du gjorde. Smart att lägga det på chian. Ja, det ska jag göra.
Ja, men för man kan lägga det egentligen på vad som helst. Det smakar ingenting. Det är jättebra på så här smoothies eller yoghurt eller chia-pudding.
Nej, men jag är så glad för det här samarbetet. Alltså det känns som jag känner av det på min hy och nu har jag hållit på. Jag tar inte på chia, men jag har det i min morgonsmoothie. Alltså jag tycker att jag känner att man... Ja, men gör någonting för huden på riktigt. Alltså inte bara dyra krämer, utan att det här är någonting som kommer inifrån.
Skönhet kommer lika mycket inifrån. Kollagenproduktionen går ju ner efter 30, och detta är ju liksom en liten extra boost då. Kollagen är det som gör att huden är elastisk, att man har färre fina linjer. Alla de här sakerna tycker jag att jag märker sen jag började med Oslo Skin Lab. Nu var ju det väldigt länge sedan, alltså över ett år sedan.
Men det är ju väldigt bra, eftersom man är ute väldigt mycket, att ha det här. Och jag känner att det är en annan typ av glow man får.
Just nu så får ni 60% rabatt om ni använder koden Keeping Up. Det är mellanrum mellan Keeping Up, om ni går in på osloskinlab.se och beställer er första order nu.
Så in och testa koden för de som gillar och nördar ner sig i skinneri.
Som medlem får man hem ett nytt paket med 28 dagsdoser var fjärde vecka i brevlådan och fortsatt 30% på kommande utskick. Så gå in på osloskinlab.se, ange rabattkoden Keeping Up, mellanslag däremellan, Keeping Up, och ni får 60% på första beställningen och sen 30% på de kommande.
Ja, framförallt får ni glow.
Tack Oslo Skin Lab.
Tack.
På tal om kärlek så tänkte jag på, det var ju SAG Awards för någon vecka sedan. SAG Awards är ju en sån här, jag vet inte, en sån här award show som man missar. Det är så många galor och priser som delas ut just nu, så att man missar ju några, och SAG känns ju absolut tråkigast.
Ja, verkligen, men oftast så tycker man ju att de här mellangalorna som knappt uppmärksammar så mycket, att folk har så mycket snygga grejer och coolare kläder på som man blir inspirerad av där.
Ja, men man vill ju se röda mattorna, annars är det inte så intressant. Men det som var i år var ju från SAG Awards, som ju blev en sån monster viral succé. Det var ju att både Brad Pitt och Jennifer Aniston var där, och de var otroligt, de såg nästan liksom förälskade ut.
De var touchy-feely.
De alltså var Jenny, så touchy-feely. Han ville inte släppa hennes hand. Han vann ju då ett pris och stod backstage och tittade i någon, på någon tv, någon monitor där bak, när hon också vann pris.
Ja, hon vann också,
och då ser man liksom hur han bara lyser upp och bara står och ler när han ser henne. Och så, ja.
Det gulliga, Jenny, nu när du berättar det här så ler du. Alltså.
Exakt, jag gör ju det. För direkt då så blir ju hela världen, åh, är de tillsammans igen? Äntligen, någon sorts lycka sprider sig över hela jorden. Och även jag känner så här. Det är väldigt, väldigt konstigt ändå.
Nej, men alltså den där bilden när han håller fast henne i armvristen. Alltså, det är så fint, och hon har någon så härlig vit silkesklänning. Nej, men jag fick också lite pirr, Jenny. Jag håller med dig.
Ja, men det var ju, alltså det här, de var tillsammans för typ 20 år sedan.
Är det 20 år sedan?
Ja, och då var det ju, de var ju hetaste paret. Hon var med i serien Vänner, hon tjänade mer än någon annan. Jag tror att hon hade liksom $1 million per avsnitt fick hon i lön. Han var med i Fight Club, tror jag, och var liksom den nya hottin.
Där var han snygg. Jag tycker
att han var så snygg. Han är fortfarande så snygg.
Jag tycker det. Nej, det tycker inte jag.
Jaha, är det sant? Ja, men det gör jag. De gifte sig något i Malibu, något vackert bröllop, och hon var liksom så hel ylle. Hon var the girl next door. Det har ju varit hennes grej hela livet egentligen. Hon har liksom bra energi, hon är ordentlig och duktig, och han också. De var ett snyggt, tryggt, romantiskt, fint par.
Men var det inte också, Nick, inte hela det här liksom 20 år följet som man nu har följt dem, var väl också lite att han var typ hetast i Hollywood, och hon var ju också det, men hon var också, förutom Girl Next Door, rolig, för det tyckte man ju. Hon var ju så jäkla grym skådis, att man tyckte det var så härligt att han så lika väl kunde tagit någon fotomodell, för hon kanske inte bildstjärnast, och jag tycker hon är jättevacker, men jag tror också att man tyckte om att man förstod att hon har sån rolig personlighet back in the days.
Ja, alltså jag tycker att hon är så snygg så det finns inte.
Ja, men det tycker jag också, men är du med mig? Hon var ju inte sådär bildskön.
Också rolig liksom utöver det, ja, men man gillar ju henne. Men sen då så gick ju allas hjärtan i kras när han tillsammans med Angelina, och hon blir ju då utmålad som
hora.
Ja, men i princip. Ja. Men hon blir utmålad som som djävulen nästan, som snor honom. Hon har ju då tidigare haft relationer, hon har varit gift 2 gånger, hon var gift med Billy Bob Thornton, hon hade ju hans blod i någon liten kapsel runt halsen. Hon är mörk. Om Jennifer Aniston är glad och garvig och rolig, så är ju Angelina Jolie mörk och mystisk. Så hon på något sätt, det blev ju liksom 2 läger.
Och så var hon ju väldigt frigjord i pressen med sin sexualitet, måste jag säga. Hon var väl en av de första också som var det. Ja, idag precis. Är ju inte den personlighetstypen så här, nu är folk friare och öppnade, inga konstigheter med det. Men när hon kom och var det, så var det lite, oj, spännande, förförisk.
Alltså, ja, hon hade ju spelat också, hon hade också spelat lite så här mörka roller, och intressant, hon var med i Girl Interrupted, hon var liksom något annat. Och då stod ju hon då plötsligt för, som förförerskan, hon var liksom passionen och någonting annat, och Jennifer Aniston var det vackra, ljusa, soliga på något sätt, det trygga, som många tror jag kunde identifiera sig med, för det är ju det vi vill. Vi vill ju på något sätt att alla ska gifta sig och vara lyckliga hela vägen liksom. Man ska alltid vara tillsammans, men så är det ju inte för alla. Så jag tror att det blev liksom 2 läger. Många identifierar sig med Jennifer, de tyckte synd om henne. Det var ju också den här kärleken som vi alla tror på, som verkligen sprack. Men sen fanns det ju de som också tyckte så här, men så ser ju inte livet ut. Det ska ju vara passionerat. Man ska 50% av oss skiljer sig, och de var ju liksom kanske mer team Angelina, så det blev verkligen la in en massa känslor i på något sätt. Det blev en tydlig grej.
Ja, men så var det, men sen var det ju också ett ganska hårt fall. Jag menar, det gick ju över natt, så hade de ju 5 barn från 5 olika världsdelar, och alltså det var ju bilder i Vanity Fair, alltså det var ju ganska hård, och alltså det var ganska grovt mot Jennifer. Alltså tycker man ju, att det var inte snyggt skötta Brad.
Ja, men också, jo fast, eller om man nu också ska se det hela tiden som att det var mot Jennifer. Hon vill ju inte ha barn, hon är ju nöjd med det livet hon har. Så att, det där är ju bara vi som har tolkat in grejer.
Jaha, team Jennifer har talat, excuse me.
Nej, men jag vet inte, men det är i alla fall fascinerande. Nu verkar det som att de inte är ihop, så de har ju fått gå ut och liksom säga att det inte alls var någonting och så här. Men man hoppas ändå någonstans. Det hade varit fint om de återförenades, tycker jag.
Men nu får jag höra, så här, när Jennifer får höra att det faktiskt tog slut med Angelina, vem ringde det samtalet och blev hon glad? Hon måste ändå blivit lite glad.
Hon måste ju ändå blivit så glad.
Eller
såklart.
Hur?
Ja, och plus att det var en ganska smutsig skilsmässa, så att det är klart att det var väl, ja.
Och, och sen har det också, Brad har ju också varit nykter nu, han är väl AA nu för 1,5 år liksom. Så det händer ju grejer där också, det kan tänka vara ett problem lite i deras äktenskap, så att ja, det kan hända att de kommer tillbaka till varandra, Jenny. Det kan bli så.
Vi kan hoppas. Ja, men det är intressant att man liksom bryr sig om skvaller. Men då läste jag en annan artikel som jag tyckte var intressant. Där det stod att det är så himla viktigt med skvaller. Att det på riktigt är någonting som man förenas kring. Känner inte du det? Att man ändå kan... Det är ju inte så farligt att sitta och skvallra om kändisar och Angelina hit och dit.
Nej, men jag tycker att särskilt om man var yngre så förenas man verkligen via det. Alltså då kunde man ju sitta och skvallra om lärarna, om allt liksom. Och kompisar. Jag tycker att nu när man är äldre, då tycker jag mer det är så här fiaskon som förenar en. Alltså när någon öppnar upp sig om så här jobbiga grejer, det tycker jag.
Ja, det håller jag med om.
Men det här hände mig. Alltså sådana saker.
Men det håller jag med om. Man vill ju hellre höra, man vill ju väldigt gärna höra om någons misslyckanden som gör att de känns liksom normala och som man kan relatera till dem, snarare än succéer, eller?
Jo, men jag vet ju, alltså, när man var typ 20, då älskar man ju höra allt skvaller. Nu kan jag känna att jag är inte lika på att, men det är klart det är alltid spännande. Det är ju
mänskligt. Men jag menar inte sånt skvaller, för sånt skvaller är jag ju inte så förtjust i, för det blir ju gärna elakt och man ska inte enas kring att prata skit om någon annan, kanske. Nej. Men just kändisskvaller känns ju ganska snällt. Det spelar ju ingen roll om vi sitter och skvallrar om Jennifer Aniston på något sätt.
Hon kan bli ledsen.
Ja, visst.
Nej, men jag älskar skvaller också, herregud.
Ja, men enligt den här artikeln jag läste så stod det att står det att ett forskarlag lät en grupp med amerikanska studenter titta på foton av stora musikartister. Artisterna hade delats upp efter hur kända de ansågs vara, med Justin Bieber i topp. Mm. Det man fann var att de deltagarna som såg bilder på de allmänt mest kända artisterna, men inte kände igen dem, de kände sig väldigt utanför. Och detta gällde även de som inte sa att de brydde sig om popkultur. Alltså det är så lätt att säga att man tycker att det är, liksom, det är för löjligt, jag bryr mig inte om, och vem är det? Men det är en så känd, alltså det finns så mycket överallt, att om man inte har koll på det, man känner sig utanför.
Gud, ja. Alltså det där kan jag sakna med att ha en jobbplats att komma till. Morgonen handlade ju om vem har sagt det, vad hände här, alltså det finns ju något väldigt underbart i det där också.
Ja, för det betyder ingenting. Det är lättsamt och enkelt. Det är,
men det är vädret, att prata det är vädersnack.
Över. Exakt vad det är.
Det betyder att vi pratar om vädret nu.
Annan forskning har kunnat visa att framförallt negativt skvaller om andra kan göra att vi lättare skapar starka band till människor som delar samma inställning. Det är ju däremot lite deppigt, eller?
Ja, verkligen.
Negativt skvaller, att man, om man pratar skit om grannen, om jag och han rakt över gatan skulle börja prata skit om grannen till höger, då skulle vi ju plötsligt bli vänner kanske då, för att vi har en gemensam fiende, så att säga.
Jo, fast det handlar ju lika mycket som en gemensam fiende, handlar ju också om att vi har borta i Silver Lake. Ni kan ju börja snacka skit om oss här uppe i Beverly Hills. Det är också en känsla av att man tillhör någonting.
Ja, men det gör
vi. Det är ju väldigt viktigt. Ja, det gör ni. Vi snackar om er också.
I en studie från 2011 fick deltagarna höra att de tilldelats en partner i ett annat rum som antingen gillade eller ogillade samma professor som de själva. Det visade sig att den som sammanförts med någon genom sitt ogillande mot professorn uppgav att de kände sig närmare den personen. Mm. Den här artikeln läste jag i Resumé, om jag ska referera.
Men det är ju
sant. Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant.
Det är det.
Är det inte det? Jo, att det faktiskt är så på riktigt. För man kommer ihåg det dåliga beteendet från när man var liten. När det var så här, man kunde bara vara två kompisar och man liksom anförtrodde sig. Jag hade till och med en sån grej när jag var alltså i vuxen ålder. En tjej som, för att hon skulle bli kompis med en tjej som hon hade varit ovän med, pratade illa om mig så att de skulle ena, alltså det var liksom, man har ju varit med om den konstiga grejen.
Nej, men precis, men jag tror,
det är sorgligt.
Ja, på ett sätt är det sorgligt, men på ett sätt som du säger, det är ju också att man tycker att det blir lite privat, att man liksom, man blottar ju en åsikt som man kanske inte man kanske inte tycker så mycket så, men det är en känsla av att nu säger vi någonting vi inte borde, därför kommer vi närmare varandra.
Säg inte det här till någon, men
säger man det mycket? Alltså man sa ju den meningen väldigt ofta när man var yngre.
Ja, nu säger man inte det, men man var yngre, man gjorde ju det.
Jag var ju på ett semester med en familj som hade en dotter som var 13. Och sen, så under middagen så berättade hon typ ett ganska så här grovt skvaller om någon annan. Så var ganska elakt. Och jag tänkte på det, ja men låt gå, hon är 13, det var ingen mer med det. Men då säger pappan i familjen bara inför alla runt bordet, bara, nej men så där tycker inte jag vi håller på. Jag tycker inte vi skvallrar om andra människor. Det där var inte schysst av dig. Det gav inte
snyggt
oss andra något.
Snyggt jobbat!
Ja, jag alltså, tyckte bra, det var lite pappan. Hårt. Ja, men ändå bra, eller hur?
Nej, jag tycker det var jättebra. Mm. För det tycker jag verkligen man ska lära barnen att de inte ska göra. För att det är inget bra. Det där kan slå tillbaka på en själv. Man vill inte liksom, det är ju dåligt.
Fast vi måste ju få skvallra om Angelina Brand.
Alltså, exakt, men det är skillnaden. Ja, det är där lite. Är skillnaden tycker jag.
Och lite om svenskar och sånt. Jag kommer ju berätta allt vad som hände i Stockholm till exempel när jag kommer nästa vecka. Fast det kan också vara på en good note. Det behöver vi faktiskt inte vara. Ja, vi får se. Och sen har ju vi, inte alltid, men ibland veckans hitgirl. Jag tänkte att det är dags. Nu är det dags. Nu är jag sugen på att utse veckans hitgirl. Och, det är inte Jennifer Aniston. Det är Martina Bonnier. Vad vet vi om henne?
Hon var ju chefredaktör på Damernas Värld i alla år. Hon är väl en av dem som tar mode på störst allvar av alla svenskar. Hon är ju verkligen, verkligen in there.
Precis. Hon har ju varit framgångsrik chefredaktör i många, många år. Hon har också varit med och instiftat Guldknappen, som är en award till nya duktiga designers som delas ut varje år. Och jag lärde känna henne nu när jag flyttade till New York för 2 år sedan och kom dit och visste inte riktigt vad jag skulle jobba med och hörde att hon hade massa spännande nya projekt på gång och hörde också att hon hade flyttat till Manhattan ett halvår innan mig. Så jag kontaktade henne och sa så här, hej, jag kan innehålla, jag kan det här och vi har träffats.
Var du en sån där som bara mejlar när de är någonstans?
Ja. Jag var en sån här utlandssvensk.
Vill du ta en kaffe, du som också är svensk? Bara för att du också är svensk.
Men vi hade mer än att vi var svenska. Vi har träffats ganska många gånger på Perfect Days kontor och andra tillställningar. Så. Men absolut, vi kände ju inte varandra. Så det var ju lite hej hej. Ja. Men det tycker jag är härligt här, Jenny. För jag gör mycket sånt.
Ja, det är härligt.
För, det är ju inga, för folk blir ju glada. Alltså, så är det också,
men det är ju det man har gemensamt. Det är ju, det är ju en tydlig, enkel ingång till varandra.
Det är det och skvallret. Nej, men jag skulle ju aldrig mejla någon så i Stockholm. Men här tycker jag det är härligt. Men gud, hej, du är här. Mm. Och vice versa, det är väldigt många som bara, hej Malin, vi känner inte varandra. Nu kommer vi till Los Angeles. Alltså, det blir ju lite att man har någon slags represent, tycker jag.
Ja, absolut.
Ja, men för mig var i alla fall så kände jag att jag hade hört mycket via vänner. Att hon höll på att starta upp massa spännande projekt. Och hon jobbar ju också med liknande saker. Förutom att hon är grymt duktig modejournalist i grunden, liksom.
Mm.
Och vad kan man säga, när vi träffades, hon är ju en av de få som är liksom lite Carrie från Sex and the City IRL liksom. Hon kom ju någon otrolig kjol med high heels mitt i gatstenarna i Tribeca, senaste väskan som man inte ens kan få tag på, och du vet, och jag kom ju typ några sneakers och tänkte att vi skulle ta en kaffe. Och då var jag så här, men gud, du kommer du från något? Hon bara, nej, så här ser jag alltid ut, typ. Eller det här är min, jag går inte, alltså det här är min grej, jag älskar klä upp mig liksom. Jag älskar män, att hon bara
kör. Hon tar ju mode på ett extremt allvar, det får man ju respektera verkligen.
Ja, och framförallt är hon otroligt duktig, och jag tror att när hon startade Damernas Värld, då var ju inte mode finkultur, det var ju liksom lite på skoj, men hon är ju otroligt duktig. Hon är ju riktig modenörd. Hon kan ju allt liksom om sömmerskor och grunden till designarbete och vad det kommer från tygerna. Så hon är ju otrolig liksom. Och jag har jobbat med henne lite höst med olika projekt. Och bland annat en nystartad sajt som heter Petit Man som hade premiär förra veckan. Det är många som till exempel älskar att sitta sticka, brodera, virka eller göra någon vacker kudde eller lapptäcke. Men bara hemma på kammaren utan vara expert. Liksom. Så att de har liksom gjort enkla, tillgängliga do-it-yourself-kit. Där du kan till exempel välja sy på fina grejer på din favoritkjol, sy om din snygga kudde, gör en egen drömfångare, alltså you name it, otroligt snyggt paketerat, enkelt och tydligt, för den som gillar att jobba kreativt med händerna, och det är hela liksom Petit Mans grundidé. Och ni måste ju ändå kika, det är otroligt fint innehåll och otroligt rolig och rätt i tiden, för det är ju recycle, det är någonting man gör. Nej, man använder gamla plagg liksom. Ja, så därför
massor
tycker jag
massor av olika anledningar till det. Ja, men det är ju en väldigt smart idé. Bra gjort.
Ja. Så Petit Man understräckt CF, gå in och kika, följ det konto så får ni massa inspiration. Det är hur fint som helst på saker man kan göra. Creative fashion kallar de sig själva för. Ja, nej, men det tycker jag är veckans it girl. Jag är jätteglad över min och Martinas vänskap och att vi har roliga samarbeten framöver.
Och att ni har gjort det här tillsammans.
Ja, otroligt kul. Ja, så in och kika.
Gör det.
Nu ska jag hoppa in i bilen och åka till dig, Jenny.
Nu ska du komma hit på lite billunch. Så härligt.
Så härligt och så roligt. Och tack för alla fantastiska mejl vi får. Och allt peppande och tjoande inför podden. Vi är jätteglada för det. Har ni frågor eller annat så in och skriv på Keeping Up med Jenny och Malin.
Jag heter Jenny Ham på Instagram.
Jag heter Malin Eklund med 3U på Instagram. Och vi ses nästa vecka efter, är det Valentin? Jag är i Stockholm nästa vecka och spelar in på Perfect Day Medias kontor.
Och jag åker skidor med barnen i Mammus.
Om inte snön har smält. Ja.
Vi hörs nästa vecka.
Vi är med. Puss, puss.